Tack för att jag får dela gemenskapen med er den här gudstjänsten. Tack för förmånen att få också få dela Guds ord. Visst är det märkligt med oss människor? Visst, inte minst för oss som lever i så privilegierad plats som i västvärlden och i landet Sverige. Och ändå är vi så oroliga och sökande. Ändå sträcker vi oss hela tiden efter någonting annat. Vi kan se på människan över hela jorden och genom hela historien att människan är på jakt efter någonting. Hur mycket hon än har så fortsätter liksom jakten efter någonting. Den stora grekiske filosofen Platon sa att människan är ett läckande kärl. En kruka som har spruckit. Du kan fylla på och fylla på och fylla på. Du kan hälla i allt det där som vi människor försöker utvinna livet ur. Och det bara läcker. Det blir aldrig fullt. Vi blir aldrig nöjda. Det är som om vi aldrig finner livet. Vad är det med oss människor? Den franske konstnären Paul Gauguin, ni ser honom på en bild här uppe, framgångsrik, uppmärksammad konstnär, ändå sökande, orolig, längtande, var finner jag egentligen livet? 1890 skriver han ett brev till sin danska hustru Mette, och han skriver så här: må den dagen komma, och kanske snart, när jag kan dra mig undan till skogen på en av Oceaniens öar för att leva där i extas, i stillhet och för konsten. Omgiven av en ny familj, långt från den europeiska strävan efter rikedomen, där på Tahiti, i den vackra tropiska nattens tystnad, kan jag höra den ljuvligt porlande musiken från mina hjärtslag i kärleksfull harmoni med de mystiska varelserna i min omgivning. Äntligen fri, utan tanke på pengar, för att älska, sjunga och dö. Tahiti, Söderhavet. Det ursprungliga livet. Paul Gauguin sökte sin dröm. Ett par år senare lämnar han konstnärskollektiven i Frankrike. Han lämnar sin danska hustru Mette. Han reser till Tahiti för att söka sin dröm, för att äntligen bli fri. Några år senare målar Paul Gauguin sin sista målning. Ni har den här. Den heter Var kommer vi ifrån? Vad är vi? Vart är vi på väg? Några olika grupper människor, alla är vända bort från varandra. Ingen har kontakt. Det är sorg och ensamhet. Och när Paul Gauguin har fullgjort den här tavlan försöker han ta sitt liv. Han fann inte drömmen på Tahiti. Han blev inte fri. Min fråga till dig och till mig själv idag: vad är din dröm? Vad är ditt Tahiti? Vad tror du egentligen ska göra dig fri? Och är du säker på att det inte blir som för Paul Gauguin om du når det? Att det bara rinner som sand mellan fingrarna och du har ingenting kvar? Alla människor, alla kulturer genom historien har sökt efter sitt söderhav, efter det som ska ge oss livet. Men för de flesta har det bara runnit mellan fingrarna, har försvunnit och man har ingenting kvar. Det bara läcker i våra liv och rinner bort, och så har vi samma tomhet kvar ändå. Det finns ett folk som när en alldeles speciell dröm, och det är det judiska folket, som har fått ett löfte att Gud en dag ska gripa in och upprätta det som vi alla längtar efter. Att Gud ska ge oss det som vi nu så fåfängt försöker gripa och fånga och utvinna i våra olika Tahiti. Gud ska ingripa. Det här går som en röd tråd genom Gamla testamentet. Det är Gud som ska upprätta livet. För vår tomhet beror på att vi har tappat kontakten med honom. Gud ska upprätta. Den grundläggande tanken är ju att Gud själv en dag ska ingripa och han ska hålla en dom och rensa bort det onda, allt det som separerar människan från Gud, och så ska det bli helt igen. Men det finns också en tanke i Gamla testamentet som gradvis blir klarare och klarare. Det är Gud som ska göra det, men han ska göra det genom någon han sänder. Någon ska komma, någon ska träda in i mänskligheten. Och det är genom den här gestalten som livet ska upprättas och bli helt. Och den här gestalten presenteras utifrån, kan säga, tre linjer av löften. Det talas för det första om att en dag ska ett barn födas. Alltså det handlar om en verklig människa, en kvinna ska bli gravid, ett foster ska växa och ett barn ska födas. Det är genom det barnet som upprättelsen kommer. För det andra så ska det komma en kung som ska regera. En dag ska en kung regera äntligen med rättvisa och i rättfärdighet, och han ska upprätta ett evigt rike som aldrig ska falla, som aldrig ska skaka. Och där ska livet kunna blomstra. Barnet ska födas, han ska bli en kung som regerar. Men sen finns det en tredje linje när det gäller den här gestalten. Det är att det ska vara en tjänare som ska lida. Det här finns framförallt i Jesaja bok. I fyra texter som man kallar för tjänaresångerna. Där profeten besjunger en gestalt som ska trotsa alla förväntningar. Som går på tvärs med allt vad människor har föreställt sig. Och gradvis så klarnar den mest provocerande av alla bilder. Det är genom att någon ödeläggs, en människa ödeläggs, som befrielsen ska komma. Och Robert har redan läst ett nyckelavsnitt ur den texten som jag vill predika över, Jesaja 53, om den tjänare som ska komma. En av Bibelns mest fantastiska texter består av fem delar, och vi ska läsa en del i taget och lyssna in presentationen av tjänaren genom vilken Gud ska upprätta livet. Det börjar redan i kapitel 2, 52, och från den 13:e versen. Och jag läser Jesaja 52, vers 13-15. Min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom. Så vanställt var hans yttre, så föga mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att häpna och kungar förstummas inför honom. Ty de ser något de aldrig hört talas om, bevittnar något de aldrig anat. Det här är den första delen. Det handlar om tjänarens upphöjdhet och förnedring. Gud beskriver den tjänare han ska sända. Och han beskriver honom som upphöjd. Som en fantastisk gestalt. Han är upphöjd, han är mäktig, han är ärad. Den hebreiska texten är det samma ord. Han är upphöjd, jag är mycket upphöjd. Han är den trefalt höge. Och den som har läst Jesaja bok från början, så börjar tanken svindla. Där har ju Jesaja i templet besjungit den trefalt helige. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och nu introduceras den trefalt höge tjänaren. Upphöjd, mäktig, ärad. Men denna tjänarens förnedring börjar nu beskrivas. Hans yttre kommer att vanställas. Hans gestalt kommer att ödeläggas så att man knappt kan känna igen honom som människa längre. Det är den största resan neråt från att vara den trefalt höge till den totala förnedringen och ödeläggelse. När människor kommer att se det, så är det förvåning, häpnad, förskräckelse man kommer att känna. Många förfärades över honom. Kungar kommer att förstummas över honom, inför honom. Därför det är något oerhört som kommer att ske. Något som aldrig har varit berättat eller uttänkt, som ingen hade kunnat föreställa sig. Det kommer ett drama som spränger alla andra drama. Från upphöjdhet till förnedring. Vi läser vidare den andra delen, vers 1-3. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Den här delen handlar om tjänarens oansenlighet. Nu är det folket som talar, inte Gud. Och de säger: vem kunde se Gud i det som skedde med den här mannen? För vem var Herrens makt uppenbar? Inte kunde vi ana att Gud fanns i detta skeende. Det såg ut som det mest gudsövergivna av alla skeende. Inte kunde vi veta att det fanns en hemlighet där. Han hade ju ingen bakgrund. Han kom inte från de förnäma palatsen, de inflytelserika släkterna, de som vi såg upp till. Han var ju en späd planta, ett rotskott ur torr mark. Han var ju som en person man kan ignorera. Han hade ingen yttre härlighet, inget ståtligt yttre, inget utseende som tilltalade oss. Han kom inte med maktens attribut. Han kom inte i de glänsande uniformerna, han kom inte dekorerad. Han hade ingenting i sin egen gestalt som gjorde att vi förstod vem han var. Nej, istället var han totalt utblottad. Lyssna på beskrivningen av tjänaren. Det beskriver en människa som har ställts på botten. Absolut på botten. Han var föraktad. Han var övergiven. Han var en plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Föraktad. Han var utan värde i våra ögon. Och folket vände sig bort. Övergav honom. Vi läser vidare. Vers 4-6. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Det här är sångens höjdpunkt, det är centrum, själva navet i beskrivningen av tjänaren. Och det handlar om tjänarens, och nu har jag valt en väldigt märklig ordkombination, väldigt torr. Jag har försökt beskriva det så sakligt jag bara kan. Det handlar om tjänarens ställföreträdande strafflidande. Kanske någon av er har varit ställföreträdande på arbetsplatsen. Det innebär ju att det finns en chef oftast då som av någon anledning inte är där eller är tjänstledig eller på resa. Och då blir du satt i den personens ställe. Du blir ställföreträdande. Du går in i hans eller hennes roll, position. Det här handlar om att tjänaren var ställföreträdande, ställde sig i någon annans plats. Och den platsen var inte chefspositionen, utan den platsen var att bära ett straff. Lyssna på hur det beskrevs. Det börjar så här med att sanningen avslöjas om folket. De som har vänt sig bort ifrån tjänaren, de utgår från en stenhård vedergällningslära. De tänker så här: den här gestalten måste vara sämre än alla vi andra, därför att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Det måste ju bero på att han är en mycket större syndare än vi. Man tänker som i hinduisk karmalära: titta så illa det går för honom, han är sämre än vi. Och så är det en fruktansvärd missbedömning, för folket har fel. I verkligheten är det folket som är vilse som får, som var och en har drabbat, var och en har tagit sin egen väg, vandrat sin egen steg. De gör en total missbedömning. Istället så avslöjas här sanningen om tjänaren, nämligen att han står i vårt ställe. 10 gånger i den här korta texten i Jesaja 53 finns tankegången att tjänaren är ställföreträdare, ställer sig på någon annans plats. Och jag vill bara läsa de uttrycken för er, därför att det är detta som är själva kärnan. Och bara lyssna in vad som sägs. Det var våra sjukdomar som han bar. Våra plågor led han. Han blev pinad för våra brott. Han blev sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vår skuld drabbade honom. Han straffades för sitt folks brott. Han bär deras skuld. Han bar de mångas skuld. Han ställde sig på de andras plats och bar deras straff. Vi läser vidare, vers 7-9. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som led till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort någon orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Det här handlar om tjänarens död och begravning. Jag kan göra en kommentar här om ni läser i olika bibelöversättningar. Jag har Bibel 2000 här. Om ni läser i folkbibeln så kan ni se att just det här avsnittet översätts lite olika. Och det är ett väldigt komplicerat avsnitt i ett par meningar, där den hebreiska texten är oklar eller svåröversatt. Så översättningar drar åt lite olika håll. Samtidigt är själva grundtanken absolut glasklar. Det handlar om tjänarens död och om hans begravning. Och vad är det som sägs? Det sägs: denne tjänare som har straffats, han var själv ödmjuk. Han fann sig i lidandet, han protesterade inte. Han ödmjukade sig. Och så sägs något oerhört: han var utan synd. Det sägs: han hade aldrig gjort orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Han var själv ren, hel. Det som finns i vårt inre visar sig i vad som kommer ut ur vårt inre, i våra ord och våra gärningar. Han hade aldrig gjort några orätta gärningar. Han hade aldrig tagit en lögn i sin mun. Har ni ljugit någon gång? De av er som nickade erkände att ni har ljugit någon gång, och alla ni andra ljuger just nu. det är ju så här med oss människor. Vi är spruckna varelser. Vi gör det som är orätt. Och vi har alla slirat med våra ord. Vita lögner och kolsvarta lögner. När vi inte har sagt hur det är. Det gäller var och en. Och nu sägs det om tjänaren. Att han som nu straffade så hårt. Och som folket sa han måste vara en större syndare. Han hade inte gjort någon orätt. Han hade aldrig slirat med sanningen i sina ord. Han var en hel människa. Just denna tjänare blev utsatt för ett justitiemord. Han anklagades och avrättades. Och folket brydde sig inte. Vem ägnade hans öde en tanke? Vers 8. Och här väljer folkbibeln en lite annan översättning. Och han avrättades bland de kriminella. Han fick sin grav bland de gudlösa. Han mötte döden tillsammans med de orättfärdiga. Vi läser vidare. Vers 10-12. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare när han bar de många skuld och bad för syndarna. Det här handlar om tjänarens uppståndelse och seger. Och nu är det en Gud som talar. Gud som introducerade tjänaren i de första tre verserna är nu den som själv sammanfattar om tjänaren från vers 11. Och det handlar om tjänarens uppståndelse. Efter sin död ska tjänaren få ättlingar och leva ett långt liv och se ljuset och bli mättad av sin gärning. Han lever efter sin död. Han ska få se frukten av sin död. Tjänaren ska uppstå. Och det handlar om tjänarens seger. Han ska uppstå till en stor seger. Efter sin död ska han tilldelas de många. Han ska få talrika skaror som byte. Och här följer jag folkbibeln, för den har en mycket bättre översättning av vers 12. Han ska tilldelas de många. Han ska få talrika skaror som byte. Och han ska bli mättad. Det ska bli ett stort segerbyte som ska tillfalla tjänaren därför att han ställde sig i de andra ställen. Vad är hemligheten med tjänaren? Tjänarens hemlighet är att han var i Guds vilja. Herrens vilja förverkligades genom honom. Detta var den djupaste hemligheten när Gud skulle upprätta livet. Att det skulle ske genom tjänarens ödeläggelse. Han var i Guds vilja, och genom att han ställde sig på de andras plats, han som själv var rättfärdig men valde att ta de andras synd, så kan han nu ge rättfärdighet. Den rättfärdige kan nu ge rättfärdighet åt många. Och in i det sista så bad tjänaren för syndarna. Det var hans fokus. De var ställe han tog. Det var det som var hela hans fokus. Och därför bad han för dem, trots att de vände sig bort ifrån honom. Vem är tjänaren? Vi har bara översiktligt läst Jesaja 53. Vi har gått igenom, bara rakt igenom texten. Och möjligen har ni noterat att jag har inte namngett tjänaren. Vem var han? Det är en text som är skriven 700 år före Kristus. Århundrade före Jesus. Och det beskriver den lidande tjänaren. Vem är tjänaren? Det är ju som om det är skrivet under Jesu kors. Och det är alldeles uppenbart att Jesus själv har förstått och läst hela sitt liv i ljuset av den här tjänaresången. Han säger själv i Markus 10, människosonen har inte kommit för att bli tjänad. Han har inte kommit denna första gång för att regera i makt och härlighet. Nej, nej. Han har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och Jesus förstår hela sin kallelse utifrån Jesaja 53. Det är bara så vår Tahiti kan verkligen vinnas. Genom att han går korsets väg, bär bort vår synd och det som vi egentligen söker och längtar efter. Att få komma tillbaka till Gud, att komma tillbaka till vår skapare. Det är bara så det kan bli möjligt. Och därför går han lidandets väg. Nu väntar vi på att han ska komma tillbaka. Då ska han som föddes av en kvinna, han som valde lidandets väg. Nu ska han komma i stor makt och härlighet som kungen. Som ska regera i ett evigt rike och upprätta rättfärdighet. Och upprätta allt det vi drömmer om. Men det är bara möjligt genom att han gick korsets väg. Jesus, varför gjorde du det? Jesus, vad tänkte du på när du valde den här vägen? Vad var det som drev dig att ta de andras, att ta min plats? Det finns ett ställe i Hebreerbrevet som jag hade läst många gånger utan att se vad där stod. Men som när jag såg vad det faktiskt stod verkligen drabbade mig och fick mig att börja gråta när jag såg texten. Därför att den handlar om varför gjorde Jesus detta? Det står så här i Hebreerbrevet 12, vers 2. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och då måste vi fråga oss, vad var det för glädje Jesus hade fick efter korset som han som delade faderns liv av evighet inte hade innan? Vad var det för glädje som han ville vinna och som gjorde att han uthärdade det som tjänaresången beskriver? Han hade ju allt av evighet. Och det enda som han inte hade och som korset gjorde möjligt, det var att få sluta dig och mig i sin famn. Att kunna välkomna oss. Och det var för den glädjens skull som han uthärdade korset. Och skammen och förnedringen och mörkret och Guds övergivenheten. För att han en dag skulle få välkomna dig och mig. Ingen annan Gud har sår. Titta på världens religioner. Vad har Buddha gjort för dig? Han har inte burit bort din synd. Han har inte gett sitt liv för dig. Vad har Muhammed gjort för dig? Han har inte burit bort din synd. Han har inte gett sitt liv för dig. Vad har Mose gjort för dig? Han har inte burit bort din synd. Han har inte gett sitt liv för dig. Ingen annan Gud har sår. Ingen annan än Jesus kan ge oss det Tahiti som vårt inre hungrar och törstar efter. Och som människor i det sekulariserade västerlandet jagar så förtvivlat. Man åker inte alltid till Tahiti bokstavligt. Men man gör ju vad som helst för att nå det man tror är ens dröm. Och som ska ge en livet. Och som äntligen ska göra att man känner jag lever, jag finns, jag är viktig. Och så står man där med tomhet kvar. Och frågar som Paul Gauguin. Var kommer vi ifrån? Vad är vi? Vart är vi på väg? Och svaret finns i mannen som lider på ett kors. Ingen annan Gud har sår. Och han har dem. Därför att han älskar oss. Han vill inbjuda oss till sig. Och ge oss det ursprungliga, det riktiga livet tillbaka. Om du inte känner honom, ta ett steg mot honom idag. Om du känner honom men känner att du har tappat kontakten, glöden, närheten. Just nu är det stunden att ta ett steg tillbaka. Förnya ditt liv med honom. Herre, jag ber dig att du ska komma till oss var och en. Vidröra våra liv. Förnya vår tro på dig. Eller skapa tro i våra liv om vi inte har haft den tidigare. Tack för att du gick korsets och förnedringens och dödens väg. För att vi skulle få leva. Vi tackar dig.
Vi fortsätter att vara i bön och i lovsång, och vi tänkte att nu tar vi en stund när vi sjunger tillsammans och vi är i bön, och du kan gärna söka dig mot böneplatsen som vi har nere i hörnet här. Jag kanske kan be några av de som sitter på den lilla bänken där att kanske tränga ihop sig på någon av de andra bänkarna om jag får göra det. Så lämnar vi plats där att gå dit och söka förbön. Det kommer att stå några förebedjare där. Om du ser att det står några där som inte tänder ljus, så är det förebedjare. Knacka dem på axeln, säg jag vill ha förbön. Lägg din hand på mig, be för mig. Och så kan du få vara med och ta ett steg idag, precis som Stefan sa. Vill du bara tända ett ljus och stå där inför Guds ansikte, så gör det. Stå där en stund. Ge din bön till Herren. Vi sjunger och vi är i bön tillsammans.